Vi har kallat temat genom Ruts bok för beslutsamhet. Första kapitlet talade vi om hur beslutsamheten prövades. Hur Ruts beslutsamhet att följa med Naomi tillbaka till Juda blev prövad ett par tre gånger där ute på vägen mellan Moabs land och Judaland. Andra kapitlet talade vi om hur Ruts beslutsamhet belönades. När hon tog ansvaret för sin svärmor Naomi och gick ut och plockade ax, den lott som tillföll de fattiga på den tiden, och särskilt änkorna, plockade ax efter skördemännen för att om möjligt få ihop så mycket att hon skulle kunna komma hem och försörja sig själv och sin svärmor med det som hon fick. Och hur hennes beslutsamhet i detta lilla enkla uppgift belönades genom att Boas, bonden som ägde åkern, kom och fick se Rut, attraherades av henne, imponerades av henne och ger henne sitt beskydd, förbjuder tjänarna att göra någonting annat än vara vänliga mot henne, ger henne vatten, ger henne mat och till och med säger till sina tjänare att de på flit skulle låta lite ax, lite strån falla på marken så att Rut skulle kunna få komma och plocka upp det. Så vi såg hur Boas faktiskt tog ett aktivt intresse i Rut och belönade hennes beslutsamhet och uttalade en välsignelse över Rut. Och det är faktiskt nyckelversen i hela boken. I andra kapitlets 12:e vers säger Boas: Herren vedergäller dig för vad du har gjort. Och han tänker då på att hon har övergivit sin far, sin mor, sitt fäders land, sitt folk, sina vänner och gått till ett folk som hon inte kände, för att hon hade fattat kärlek till Israels Gud. Herren vedergäller dig för vad du har gjort. Jag må full lön tillfalla dig från Herren Israels Gud, till vilken du har kommit för att finna tillflykt under hans vingar. Tillflykt under Guds vingar. Och vet du, Boas skulle själv på ett mycket konkret sätt bli bönesvaret i just den här bönen. Egentligen är det farligt att bedja, hörni. För Gud kan faktiskt ordna det så, det verkar som att Gud tycker om att ordna det så, att vi själva blir invecklade i bönesvaret på ett mycket konkret sätt. Så var det för Boas. Må Gud löna dig rikligen, Rut, och se till att du blir fullt kompenserad för ditt offer. Du som har kommit hit för att finna skydd under den allsmäktiges vingar. Och Rut skulle finna skydd. Rut skulle få kompensation. Och Boas skulle bli invecklad i det hela på ett mycket, mycket konkret och personligt sätt. Men det visste han inte om i andra kapitlet, vad som skulle hända några veckor senare. Så är det ofta, hörni. När vi ber för vänner och släktingar, har Gud en plan med den bönen. Han kanske vill använda just dig och mig för att nå de släktingarna. När vi ber för en fungerande församling, kanske Gud just vill använda dig för att Saronförsamlingen ska bli bättre. När vi ber för mission och världens evangelisation, kanske Gud just vill använda dig för att människor på andra ställen på detta jordklot ska få höra evangeliet. Så på sätt och vis är det farligt att bedja. För Gud kan välja att just använda dig till bönesvaret. Vi har studerat Nehemja. Hur var det med honom? Där borta i Susansborg beder han för Jerusalem och folket som befinner sig i betryck. Under förtryck. Några månader senare var Esra i Nehemja och byggde upp muren. Och det åstadkom väckelse bland folket. Nehemja själv blev bönesvaret. Boas själv skulle komma att bli bönesvaret. I andra kapitlet är det Rut som har initiativet. I det att det var hon som gick ut och började plocka ax på denna åker. Det står att det hände sig att hon kom till Boas åker. Men vi sa förra gången hur det som Guds hand var bakom detta. Till synes ur mänsklig synpunkt slumpmässiga valet av åker, men det var Boas åker. Och det gjorde att hon kom att träffa Boas, och det kom att förändra så småningom hela hennes livssituation. Det är ingen slump det som händer, utan det är Gud som är bakom på ett suveränt sätt. I tredje kapitlet är det Naomi som tar initiativet. Den godhet som hon nu såg att Boas hade bevisat Rut, i det att Rut kom hem med skäppan full utav säd, det gav till känna för Rut, för Naomi, att den är Boas faktiskt hade fattat särskilt intresse för Rut. Och hon blev glad. För första gången på kanske många, många år blir Naomi glad. Hon som hade kommit tillbaka till Betlehem och sagt: kalla mig inte längre Naomi. Det betyder den lyckliga. Kalla mig Mara, som betyder den bedrövade. Men nu säger hon: välsignad vare Boas av Herren, därför att han icke har undandragit sig att bevisa godhet. Och så säger hon: den mannen är vår frände, en av våra bördemän. Och det är lika som nytt hopp börjar glimta till i Naomis hjärta. Och mer ska hända, mina vänner. När vi kommer in i tredje kapitlet så är det just den här hoppet hos Naomi som hon nu har tänt efter många års bitterhet och bedrövelse som gör att situationen kommer att förändras. Och innan vi går in i tredje och fjärde kapitlet, så låt mig berätta två saker som du måste känna till för att förstå resten av Ruts bok. Och det första är det så kallade svågeräktenskapet. Det andra är den så kallade bördesrätten. Och du måste gå till 5 Mosebok 25 kapitlet för att få reda på vad svågeräktenskap är för någonting. Det var så att om en man gifte sig men dog innan han hade fått några barn och efterlämnade en änka, så ålåg det den dödes bror, om han var ogift, att gifta sig med den avlidnes hustru. Varför det då? För att han genom henne skulle skaffa en arvinge åt den avlidne. Du ser, Israel var familjen mycket viktig, och man slog vakt om familjen. Och man var angelägen om att en familj inte fick dö ut. Om en man dog barnlös, så var man ändå angelägen om att hans namn skulle gå vidare i släkten. Hur skulle det gå till? Hans bror, om han var ogift, skulle ta sig an änkan, gifta sig med henne. Och inte mycket han hade att välja på då inte. Men så var det faktiskt. Ta din brors hustru, skaffa en arvinge åt din bror. Och den förstfödde sonen blev den dödes arvinge och fick bära hans namn. Och så gick det namnet vidare och behövde inte dö ut. Och de övriga barnen naturligtvis blev den broderns och änkans egna barn. Men den första barnen, första sonen, blev arvingen till den avlidne. Det var svågeräktenskapets innebörd. Ni ser hur man slog vakt om familjen, hur man respekterade familjen, hur man respekterade den avlidne. Man ville inte att hans namn skulle dö ut i Israel. Det är en av orsakerna till att släktregistren är så viktiga i Bibeln. För det andra, bördesrätten. Och förresten, det här med svågeräktenskap, det har vi ett exempel på i första Moseboks 38 kapitel redan. Hur var det med Juda? Han födde en son som gifte sig med en hednisk kvinna som hette Tamar. Den sonen dog. Det ålåg då Ona att gifta sig med henne och skaffa en arving åt den avlidne, men han vägrade göra detta. Och så han dog. Och då hade Juda kvar en son till, Sera. Men när han var fullvuxen blev han inte given åt denna änka, varför hon klädde ut sig till en sköka och fick Juda själv på fall. Och hon blev en barn med sin egen svärfar egentligen alltså. Och han blev i praktiken den som uppfyllde svågeräktenskapets plikt. Och Tamars son, det var tvillingar förresten, men Peres blev stamfaren för Juda familj i fortsättningen. Och vi läser om honom i Ruts bok. Det var alltså ett exempel på svågeräktenskapets funktion redan i första Mosebok. Och här i Ruts bok ska vi se hur viktigt det är. Men hur var det med bördesrätten? Någonting underbart var lagstadgat för Israel. Bättre än någon politisk ideologi, så vitt jag känt hittills. Det skulle inte kunna gå att bli rik på andras bekostnad i Israel. Det skulle heller inte kunna gå att bli helt utfattig i Israel. Men hur i all världen gjorde Gud då? Det här var en teokrati. Det var ingen demokrati. Det var ingen anarki. Det var ingen diktatur. Det var teokrati. Det var ett gudsstyre. Och Gud gav sitt egendomsfolk lagar som de skulle efterleva för att förhärliga sin Gud. Om det nu var så att någon kom i klämma och blev fattig, men han hade alltid ett åkerstycke sig tilldelat, allt ifrån intåget i landet och fördelningen av landet. Varje familj hade sitt åkerstycke, sin egendom. Men om han nu kom i olycka och måste ha pengar, så kanske han måste sälja sin egendom. Och så skedde särskilt för änkor. Deras man dog. Hur skulle de försörja sig? Jo, de tvingades sälja egendomen för att få pengar till uppehälle. Men vet du, den egendomen skulle inte gå förlorad för familjen. Här gällde det nu för en bördeman att träda in. För en nära släkting, helst en bror till den avlidne, skulle träda in. Och vad skulle han göra? Han skulle gå till köparen av åkern och köpa tillbaka åkern åt den som hade tvingats sälja den. Det är bördemannens funktion. Köpa tillbaka åkern. Om man räknade antal år som åkern skulle kunna vara i köparens ägo, fram till ett år, det 50:e året, som var ett jubelår i Israel. Vad innebar jubelåret? Det innebar att den som hade tvingats sälja en åker, och för att kunna leva och klara sitt uppehälle, ändå inte skulle mista åkern för alltid. Den skulle inte kunna gå ut ur familjens ägo. Bara ett visst antal år. Men när jubelåret var inne, vad hände då? All köpt egendom skulle återlämnas till säljaren. Haha. Det gick inte att göra sig rik på andra. Det gick inte att köpa in en massa jordagods och behålla det för alltid. När plötsligt jubelåret var inne, allt jordagods skulle tillbaka till dess ursprungliga ägare. Familjen hade sin arvslott i Israel, och ingenting kunde beständigt ta deras arvslott ifrån dem. Det var en vacker anordning i Israel, tycker jag. Så vad som egentligen kunde köpas, det var endast rätten att bruka åkern för ett visst antal år in till jubelåret. Och priset på åkern bestämdes av hur många år det var kvar till jubelåret. Om det var många år kvar till jubelåret, ett högt pris. Om det var få år kvar till jubelåret, ett lågt pris. Eftersom man då visste att åkern ändå skulle tillbaka till ägaren ganska snart. Ja, har den i minne när vi nu ser på de kapitlerna som är kvar. Noomi tar initiativet. Och hon säger till sin son hustru Rut: min dotter, jag vill söka skaffa dig ro för att det går mode väl. Hon har nu ett hjärta för Rut. Hon tycks inte tänka först och främst på sig själv, Noomi. Hon tänker på Ruts bästa. Och så har hon en plan att komma med. Rut, hör på. Boas, du vet han som du var och plockade ax hos här om dagen. Ja, hon var förresten där flera veckor innan skörden var färdig. Han är ju vår frände. Och just i natt, ikväll, så kastar han kon på sin tröskplats. Ja, ni vet hur det var på den tiden när man tröskade. Man hade en hård markyta som man lät djuren gå runt på. Eller om man hade något fordon efter djuren som tröskade fram kornen ur säden. Och sen när den var framtröskad så väntade man till kvällsbrisen kom. Och så tog man skovlar och så kastade man upp hela den här blandningen av ax och korn. Och kvällsbrisen tog axen, agnarna med sig. Och förde den bort ifrån tröskplatsen. De tyngre kornen föll ner på tröskplatsen igen och samlade sig i en hög där. På så sätt tröskade man på den tiden. Och ni vet att Bibeln ofta använder just det här som en bild på dom. När Gud en gång ska ta människorna så att säga och kasta dem upp och se de som inget innehåll har. Står det i psalm 1 förresten som sångarna sjöng inledningen på här. De ogudaktiga ska föras bort så som agnar med vind. Inget innehåll inför Gud. Men de som har Kristus och ett värde inför Gud ska falla tillbaka till marken och bestå i domen. En bild på dom många gånger i Gamla testamentet. Ja, där var Boas och tröskade med sitt tjänstefolk. Men varför skulle Rut gå dit? Och hon skulle förbereda sig. Vers 3. Rut, tvätta dig, två dig, smörj dig, kläd dig. Se så bra ut som möjligt. Dofta så gott som möjligt. Var så ren som möjligt. Rut fick verkligen bada sig den här kvällen. Smörja sig i underbara salvor som man hade på den tiden. Vi har ju bara parfymer nu. Men då smorde man in hela kroppen i välluktande salvor. Och ja, ni kvinnor vet vad det innebär. Jag tror inte att det är många kvinnor här idag som inte har öppnat på en parfymflaska sista veckan. Kanske idag. Ja, detta var särskilt vanligt när man skulle gå till en högtidlig sammankomst. Och det verkade som att detta var någonting stort som nu skulle ske. Rut, smörj in dig. Kläd dig fint. Och bered dig att gå ned till tröskplatsen.
Men låt inte Boas få se dig för en tid är inne. Han måste först ha ätit och druckit och vara på gott humör. Det här verkar en riktig svärmors plan, eller hur? När han så lägger sig, se efter var han lägger sig ner och gå dit och lyft upp täcket vid hans fötter och lägg dig där. Nu tycker man ju att det börjar snöa i alla fall. Lägga sig vid hans fötter. Ja, detta var tydligen en sed i Österlandet. Och vi ska inte låta oss förskräckas. Ty när Boas senare upptäckte Rut vid sina fötter så var han inte alls på något sätt illa berörd utav detta. Utan det var att inta en ställning av ödmjukhet inför den inför vilkens fötter man låg. Och Naomi säger, när han ser dig ligga där skall han själv säga dig vad du bör göra. Du behöver ingenting mer tänka på. Resten ska fixa sig själv. Ja, det här verkar spännande. Hon gjorde, och hon sa först, allt vad du säger mig, Naomi, det vill jag göra. Egentligen säger hon, vad helst du säger mig vill jag göra. Och hon tvättar sig, och hon smörjer sig, och hon klär sig. Och ser hon sig väg i kvällningen, ner till tröstplatsen. Men hon håller sig lite i skymundan till dess att Boas är klar med tröskningen och har ätit och druckit. Trösketiden och skördetiden är ju alltid en festetid. Ätit och druckit och gått och lagt sig. Men varför gick han inte hem och la sig? Jo, naturligtvis därför att här låg den dyrbara högen av säd ute vid åkern. Inte kunde man gå ifrån den. Vad skulle hända då? Tjuvar skulle under natten komma och stjäla säden. Så det var mycket vanligt att man låg vakt vid sädeshögen. Och den här natten hade Naomi tagit reda på. Låg Boas vakt. Boas själv låg vakt. Och när Boas nu hade lagt sig invid sädeshögen, står det, så kom Rut och oförmärkt och tyst lyfte upp täcket vid hans fötter och lät det vara upplyft där och la sig ner vid Boas fötter. Men Boas sov. Han märkte ingenting. Jag tror inte att Rut förmådde somna. Tror ni? Hon låg spänd. Och kanske att hon inte kunde ligga riktigt still heller, utan råkade röra till Boas fötter lite grann. Eller också blev Boas kall om fötterna. För det står att vid middagstiden blev mannen uppskrämd. Någonting skrämde upp honom. Ni vet hur det är att vakna upp hastigt, mitt i natten. Vad är det? Han kände någonting vid fötterna. Han reser sig upp. Han lutar sig framåt, står det. Och vad får han se? En kvinna vid sina fötter. Ja, det måste vara en chock för en man att vakna upp och se en kvinna vid sina fötter. Och han frågar naturligtvis, vem är du? Jag är Rut, din tjänarinna. Här ser ni hennes ödmjukhet återigen. Din tjänarinna, jag som var bland dina tjänarinnor och plockade ax här för några veckor sedan. Och så kommer en underlig bön ifrån Rut som Naomi hade instruerat henne att säga. Boas, bred ut din mantel över din tjänarinna. Bred ut din mantelflik över din tjänarinna. Ty du är min bördeman. Vad betyder detta? Detta var ett tecken på. Ja, hon skulle ha kunnat sagt med lite annorlunda ord. Istället för att säga, bred ut din mantelflik över din tjänarinna. Låt mig få komma in under samma mantel som dig. Vad betyder det? Det var ett bildligt uttryck som betyder så här. Låt mig få bli din. Låt mig få bli din. Ta hand om mig. Hon friade helt enkelt. Kan en kvinna fria? Ja. Och detta var tydligen inte så ovanligt. Eftersom hon var i ett änketillstånd och på grund av Mose lag kunde komma och kräva att denne bördeman som Boas var skulle åta sig ansvaret att ta hand om Rut, ta hand om Naomi, se till att Elimelek som hade dött skulle få en arvinge att fästa vid sitt jordagods som Naomi nu höll på att sälja. Så att Boas uppgift skulle bli tvåfaldig. För det första att gifta sig med Rut och skaffa en arvinge åt den avlidne. För det andra, att återbörda den åkerjord som änkorna hade tvingat sälja. Och Rut ber om detta nu. Blir Boas arg? Blir han över sig given? Tycker han att det är omoraliskt? Tar han illa vid sig? Tvärtom, mina vänner. Boas säger, välsignad vare du av Herren, min dotter. Du har nu givit mig ett större bevis på din kärlek din kärlek till Nomi, underförstått, än förut. Därigenom att du icke har lupit efter unga män, vare sig fattiga eller rika. Boas erkänner att Rut mycket väl skulle ha haft chans med många av byns unga män om hon bara hade gett sig ut och låtit dem förstå att hon var ute efter en kar. Det hade inte varit någon match för Rut. Men nu beundrar Boas Rut och erkänner hennes dygd och hennes kvinnliga dygd genom att säga detta, att du har kommit till mig, jag som är en äldre man än din egen generation. Boas kanske var i 40-50 års åldern, Rut bara 20 års åldern. Han kallar henne min dotter, vet ni. Och nu upplever han ett större bevis på Ruts beslutsamhet och trofasta kärlek till Nomi. Om Nomi hade gift sig med en annan man, om Rut hade gift sig med en annan man, så hade inte Nomi kommit till godo utav det. Men det måste vara Boas som var en bördeman. Då skulle han ta sig an inte bara Rut utan också Nomi. Då skulle den arvingen, det barn som föddes, bli en arvinge åt Nomis man Elimelek, och namnet, det familjenamnet, skulle inte gå ur släkten. Och Rut förstod detta, och Rut var beslutsam. Rut hade offrat sitt eget fädernesland. Rut hade kommit till ett främmande land och varit villig att gå in under ansvaret och försörja sin svärmor, gå ut och plocka ax på en åker, det fattigas uppgift. Men vet du, den som är trogen i det lilla, han ska också bli satt över det som större är. Rut skulle få en viktig ställning. Rut skulle bli en av tre kvinnor som skulle nämnas i Jesu Kristi släkttavla. Axplockerskan Rut ifrån Moabs land i Jesu släkttavla. Trogen, beslutsam. Och nu ska beslutsamheten triumfera. Han beundrar hennes kärlek till Nomi. Och nog tror jag att redan där ute på åkern i andra kapitlet, när Boas kom och frågade vem är den här kvinnan, att han hade attraherats lite grann av henne, att han hade blivit intresserad av henne. Nog tror jag att Boas kanske hade tänkt, tänk om man hade chans med henne. Men jag är ju gammal, hon är väl inte intresserad av mig. Och så plötsligt en natt ligger hon i hans fötter. Kunde han annat än bli glad, denne man, denne ungkarl? Han säger genast, var inte rädd min dotter, allt vad du säger, det vill jag göra. Han erkänner genast sin villighet att ta sig an Rut. Ty allt folket i stan vet att du är en rättskaffens kvinna. Ryktet hade gått ut i Betlehem att Rut var en fin kvinna. Hon var en rättskaffens kvinna. Hon var en kvinna som var värd att bli omhändertagen. Men det fanns ett män med i spelet. Men, nu är det visserligen sant att jag är din bördeman. Men, det finns en annan bördeman som är närmare än jag är. Det fanns alltså en släkting till Elimelek den avlidne som stod närmare Elimelek än vad Boas gjorde. Den släkting kanske till och med var en bror till Elimelek, vi vet inte säkert. Därför så vore det fel av Boas att gifta sig med Rut utan att först ha frågat den närmare bördemannen, släktingen, om han inte ville åta sig det ansvaret och det privilegiet först. Ni ser hur Boas var angelägen om att Guds lag skulle följas till punkt och pricka. Och vi ser också att Boas inte tar ut någonting i förskott. Han är säkerligen förälskad i Rut. Han vill gifta sig med henne. Men han tar inte ut någonting i förskott. Trots att han säger till Rut, ligg ner här i natt. Gå inte hem nu mitt i natten. Vänta tills det blir morgon. Och hon lägger sig ner på samma ställe. Och där ligger de utan att röra varandra en hel natt. Och mina vänner, Ruts bok ger unga kristna människor idag ett exempel på hur Gud vill att det ska gå till när unga människor blir förälskade i varandra och ämnar gifta sig med varandra, men inte tar ut någonting i förskott, utan kan vänta till allt är klart. Allt var inte klart än. Vad vi ser i fjärde kapitlet är att det måste först offentliggöras, bevittnas. När det var klart, Rut flyttar till Boas. För det, och sen de blir ett kött och hon blir havande och föder en son. Allt i denna ordning. Om du är intresserad av vad Bibeln säger om äktenskap, lyssna till Ruts bok. Så låg hon vid hans fötter ända till morgonen.
Men hon fick stå upp innan ännu någon hade kunde känna igen den andra. Medan det ännu var mörkt fick Rut stå upp. Och Boas skickade iväg henne, för han tänkte, det får inte bli känt att hon har varit här. Han var angelägen om att hennes rykte inte skulle komma under misstanke och att misstänkte göras. Att de skulle kunna haft någonting för sig den natten. Eftersom så inte var fallet, så ville han att inga falska rykten skulle kunna komma ut. Och medan ännu var mörk skickade han iväg henne med 6 mått ko i sin mantelflik. Och det var mycket det. Det var minst 13 liter. Hem till Naomi, står det. Du ska inte komma tomhänt hem till din svärmor. Ni ser hur Boas tänker på Naomi också. Och för första gången läser vi om att Naomi inte är tomhänt längre. Kommer ni ihåg vad hon sa i första kapitlet när hon kom åter till Betlehem? Hon hade förlorat sin man i Moab. Hon hade förlorat sina bara 2 söner i Moab. Hon hade bara med sig en av sina sonhustrur, Rut, tillbaka. Och man sa, Naomi kommer tillbaka. Naomi som betyder den lyckliga. Men Rut säger, kalla mig inte Naomi. Kalla mig Mara, som betyder den bedrövade. Till den allsmäktiga har handlat emot mig. Olyckan är på min sida. Jag är bedrövad. Ingen glädje. Hon sa, rik gick jag ut ifrån Betlehem, men tomhänt har jag kommit tillbaka. Men nu är inte Rut tomhänt längre. Välsignelserna börjar välla in i änkans hem. Rut kommer hem med hela manteln full av säd. Och bördemannen hade sagt, jag vill inte att du ska komma hem till din svärmor Naomi tomhänt. Och nu börjar välsignelserna flöda in i denna kvinna som hade levt många år i bitterhet och ensamhet, och som trodde att hela hennes ålderdom skulle bestå utav bitterhet och tomhet och ensamhet. Och detta att Naomi nu fick så mycket säd ifrån Boas, tror jag för Naomi också utgjorde en underpant på att Boas verkligen skulle ta sig an verket. För vet ni vad hon säger? Var stilla min dotter, vänta nu bara och se. Ty känner jag den mannen rätt, så ska han inte ge sig någon ro med mindre än att han idag för saken till sitt slut. Vem är beslutsam nu? Boas har fattat beslut. Och redan nästa morgon så ger han sig in i staden. Han skjuter inte upp frågan. Här har vi ett exempel på att verkligen idag göra vad vi kan göra idag och inte skjuta upp till morgondagen. Ett gammalt ordspråk som faktiskt är sant. Ändå är det så lätt för mig att säga, vad jag kan göra imorgon, det bör jag inte göra idag. Tvärtom för Boas. Här gick det inte an att vänta. Han kunde ju vara ganska nervös. Hur i all världen ska det här gå? Jag väntar några dagar, jag väntar några veckor. Jag törs inte, ta mig an den här saken nu. Nej, Boas hade beslutat sig, och Naomi kände till hans beslutsamhet. Han ska inte ge sig någon ro förrän han idag har fört saken till sitt slut. Vad det är skönt med sådana människor. Jag kommer ihåg när jag satt, när jag jobbade som skolpsykolog i Värmland. Och det undrar säkert en rektor, men han hade sådan handlingskraft, tyckte jag. Vi satt och diskuterade ett problem på hans expedition. Och jag föreslog en åtgärd, vi kanske skulle ta och göra det. Hopp, då gör vi det, sa han. Och så tog han telefon och så ringde han direkt på sekunden. Men hur i all världen kan han göra så det direkt? Hade jag fått bestämma, hade jag väntat en dag eller 2 eller 3. Och kanske det inte alls hade blivit av. Men han handlade på stund. Låt oss gå till verket direkt. Och så tog han telefonen och ringde. Och det var skönt, det blev någonting gjort. Han gav sig ingen ro för den saken var klar innan jag lämnade expeditionen. Och det var skönt alltid att komma till honom. Alltid blev någonting uträttat. Boas var ivrig. Det var en viktig sak. Han går till stadsporten. Där sitter stadens fullmäktige. Där sitter stadens äldste. Vi vet att just i stadsporten, i muren där, i tornen som var byggda vid stadsporten, fanns ofta rum inredda för stadens äldste, för stadsfullmäktige att ta sina sitsar i besittning och att rådgöra, avgöra juridiska frågor. Och Boas får se den nära släktingen går förbi, och han ropar på honom, kom hit och sätt dig, jag har någonting viktigt att tala med dig om. Och han kommer, hans namn vet vi inte. Och så säger han, ni äldste som är här, det var 10 stycken, kom och sätt er här, jag har en viktig sak att tala med er om. Och inför de äldstes vittnen så pekar han på bördemannen och säger, hörru du, jag vill göra dig uppmärksam på en sak.
Det åkerstycke som tillhör vår broder Elimelek har Naomi sålt, och hon som kom tillbaka från Moabs land, du vet. Hon är änka, hon har sålt det, för hon var utan pengar. Nu är du hennes närmaste bördeman, alltså åligger det dig att köpa tillbaka åkern. Och det hade inte släktingen någonting emot. Aj, aj. Där rök chansen för Boas att få ut. Men Boas hade ett trumfkort i fickan. Ja, vänta lite, sa han, när bördemannen hade sagt: okej, okay, jag vill ta på mig bördansvaret och återköpa åken åt Naomi. För han tänkte, jag kan ju få bruka den själv. Det är en sak till med i programmet. Och det var svågeräktenskapet. Boas sa: när du nu köper åkern av Naomis hand, då köper du den också av moabitiska Rut, den dödes hustru, med skyldighet att uppväcka den dödes namn och fästa det vid arvedelen. Han tog fram Moselagen och visade på honom: här är en änka utan arvingen. Din uppgift, släkting, bördeman, om du verkligen fungerar som sådan, det är att du också gifter dig med Rut och ser till att hon blir med barn och att hon får en son vars namn kan fästas vid det åkerstycke som du återköper. Så att Elimelek och hans sons Mahelon, Ruts man, deras namn lever vidare och deras egendom inte går ur släkten. Då vet jag inte om jag är så pigg på det längre, sa bördeman. För det skulle ju innebära att jag först måste ta mina egna pengar och köpa en åker. Och sen skulle ändå inte den åkern tillhöra mig, utan mitt första barn med moabitiska Rut. Han skulle få äga och ärva åkern. Det kan jag inte. Han avböjde, artigt men bestämt. Jag vet inte, han kanske inte hade råd. Det betyder alltså att han skulle ta sig an Rut också, och Naomi. Och ni vet vad en fru kostar mycket. Eller har ni inte tänkt på det? Vet du hur mycket din fru kostar per månad? Jag har ingen aning, och jag tänker inte reflektera över det heller. Naturligtvis inte. Kostar så mycket hon vill, hon är min fru. Och så tänkte Boas också. Inte gjorde han några ekonomiska överslag för att se, har jag verkligen råd med det här? Att ta henne till min fru? Inte alls. Om inte du vill göra det, ska jag göra det, sa Boas. Och så går han till verket och så sa han till de 10 äldste, och folk hade samlats, det var många nu: ni är vittnen på att jag idag har bestämt mig för att köpa Naomis land, åkerstycke, och att jag dessutom har köpt moabitiskan Rut, Mahalons hustru, till hustru åt mig, för att uppväcka den dödes namn och fästa det vid hans arvedel, på det att den dödes namn icke må bliva utrotat bland hans bröder eller ur porten till hans stad. Ni är idag vittnen därtill. Och de nickar och de säger: ja, ja. Ser ni vilken offentlig förklaring det var när man skulle gifta sig på den tiden? Stadens fullmäktige satte, övriga folket stod och hörde på när Boas lovade att ta sig an Rut och ta ansvar för henne hela livet. Och släktingen, som ett bevis på att han verkligen överlät åt Boas börderätten, tog av sig skon och gav den åt Boas. Vad skulle Boas med en sko till? Det är mycket underliga saker i Ruts bok. Men vet du, detta var mycket vanligt på den tiden, att man gjorde så när man gjorde upp ett köpenskap. Man tog av sig skon. Skon, indianerna förresten, brukar samma metod. När en indian skulle sälja ett åkerstycke, så tog han sin fot och så trampade han på åkerstycket. Sen tog han av sig den skon och så gav han den till köparen, vilket var ett bevis på att det åkerstycket verkligen tillhörde köparen. Han hade rätt att därefter beträda åkerstycket som sitt. Och nu tog den här bördemannen av sig sin sko och gav den till Boas. Det är med tillkännagivande att: Boas, du har rätt att återbörda Naomis åkerstycke och att gifta dig med Rut. Jag avstår från den rätten. Rätt med din. Skon är beviset på det. Så Boas tog sin sandal och gick hem mycket lycklig. Och vittnena sa: Boas, vi godkänner ditt beslut. Och så uttalade de en välsignelse: Herren låter den kvinna som nu går in i ditt hus bli lik Rakel och Lea, de kvinnorna som var mödrarna till hela Israels nation. De kvinnorna som var stammödrarna, som hade varit fruktsamma och skaffat ett helt folk så småningom. Och må din kvinna bliva fruktsam, och du, Boas, förkovra dig storligen i Betlehem, så att ditt namn blir stort, och att ditt hus må bli så som Peres hus, han som gifte sig med han som blev född av Tamar, den första kvinnan i Israels historia, som hade en plats i den messianska säden, i den utlovade säden, i Judas stam. Nu skulle Rut bli den andra kvinnan. Förresten, Rahab kommer emellan. Tre hedniska kvinnor fick en plats i den messianska släkttavlan. Och man önskar att Herren ska ge Rut livsfrukt. Och låt mig bara avsluta. Hur gick det med Naomi då? Boas tog Rut till sig. Efter att det hade tillkännagivits för allmänheten tog han henne till sig, till sitt hem. Sedan gick han in till henne, som är det gammaltestamentliga uttrycket för sexuell umgängelse. Det var alltså det sista steget i den här processen, det sista steget. Det är alltid olyckligt för den som försöker börja i andra änden. Det är onaturligt. Det är inte vad Gud har menat med äktenskapet och med det sexuella umgänget. Det var det sista steget. Det är det bibliska mönstret. Vågar du följa det? Vill du följa det? Kan Gud ge dig kraft att följa det? Han kan det. Hoppas att jag inte talar hårt för någon. Hoppas att jag bara uppmuntrar dig att verkligen böja dig för inför vad Guds ord säger. Och inspireras av att följa Ruts och Boas exempel. Ty Gud välsignade verkligen deras äktenskap. Och hon blev havande. Och hon födde en son. Och då kom kvinnorna till Naomi. Till mormor, inom parentes. Eller farmor, eller vad vi ska kalla henne. Hon var i alla fall kvinnan som blir i centrum nu i slutet av Ruts bok. Och de säger, lovad vare Herren som idag så har gjort att det icke fattas dig en bördeman, Naomi. Du har fått en son, så att säga. Och när han växer upp, då ska han bli din tröstare. Då ska han bli din försörjare. Naomi hade plötsligen fått ett barn. Hon som var utan man. Hon som själv var utan barn. Hon som i många år hade levt i bitterhet emot Gud för att det hade gått henne så illa. Plötsligt är hon välsignad och får ett pojk, ett gossebarn lagt i sina armar. Ja, man säger, du har det bra, Naomi. Du som lyckades få med dig din son hustru. Hon som nu har fött dig en son. Och som är mer värd för dig än 7 söner. Vad bättre för Naomi att få ha Rut och få en son genom Rut än att ha 7 söner, uttrycker kvinnorna där. 7 söner, det var ju den fullkomliga familjen på den tiden, förstår ni. Söner, det var mycket värt. De kunde arbeta och försörja den äldre generationen. Och 7 söner, det var det fullkomliga talet. Då var saken ordnad. Men Naomi, Rut är för mer än dig än 7 söner. Och Naomi tog barnet och lade i sin famn och blev dess sköterska. Vilken härlig uppgift för en gammal svärmor. Hon kanske inte var så gammal, 55-60 år, men hade varit bitter och besviken på livet. Och så kommer denna ljusglimt in i hennes ålder och förvandlar hela tillvaron. Och Boas tar hand om det ekonomiska, understödjer inte bara Rut utan också Ruts svärmor Naomi. Och hon får ett gossebarn att sköta av. Och ni kan förstå vilken förvandling i denna kvinnas liv. Och denna gossebarn tilläggs nu i slutet av Ruts bok. Ja, det står till och med att grannkvinnorna säger så här: Naomi har fått en son. Naomi har fått en son. Den här pojken kallades Naomis son. Och man gav honom namnet Obed, som betyder tjänare. Till man förutsåg att den här pojken skulle komma att tjäna Naomi på hennes ålderdom. Du ser, Gud hade dröjt. Men när tiden var inne, då kom Gud med tröst. Då kom Gud med hjälp till Naomi. Hon behövde inte leva ensam och besviken i sin ålderdom. Hon fick en underbar tröst och en trygghet. Och Ruts bok slutar med att ge släkttavlan. Denne Obed, Ruts son, i sin tur blev far till Isai. Isai i sin tur blev far till konung David, Israels störste konung genom tiderna. Han som är en förebild på Kristus och en förfader till Kristus. Av Davids familj och släkt skulle så småningom ett gossebarn födas i Betlehem, vilken också skulle besjungas och kallas hela världens frälsare. Tänk att Rut fick vara med er. Tänk att Naomi fick vara med er. Så boken slutar och lär för oss någonting om Guds suveräna handlande. Ni kanske inte tycker att det är legitimt att tala om en sån här bok, Ruts bok, som handlar om några enkla människor för så länge sedan. När världen är så full av problem och stora politiska omvälvningar, varför, pastor, intresserar du dig inte för viktigare saker? Men mina vänner, detta är viktigt. Detta är viktigt. Och tillämpat på ditt och mitt liv, så ger det vid handen att faktiskt dina enkla omständigheter och de praktiska detaljerna i ditt liv är inneslutna i Guds eviga och suveräna plan. Vem kunde ana att denna lille gosse som nu blev född skulle vara stamfader till konung David, skulle vara stamfader till Jesus Kristus själv, som sannoliken kom att förändra hela världshistorien. Och du ser, om du då tänker dig in, så hade ju faktiskt varje liten detalj sin betydelse. Det hade betydelse att Rut var beslutsam där på Moabs väg och sa: jag skall gå med dig. Tack vare det kunde hon bli stammoder till David och senare Kristus. Det hade betydelse att Rut var beslutsam och gick ut och plockade ax, även om det var en liten och banal uppgift. För tack vare att hon gjorde det kom hon i kontakt med Boas. Det hade betydelse att hon lydde sin svärmor Nomi och gick och la sig vid Boas fötter och utbad sig om hans plikt som bördeman. Hade hon inte gjort det, hade hon inte åtagit sig uppgiften. Alla detaljerna i Ruts bok vittnar om att allt vad människor gör under Gud har sin betydelse. Hur banalt och enkelt och simpelt det verkar för oss här nere nu, det ingår i Guds plan. Det är detaljerna, mina vänner, som gör helheten. Därför är ditt liv viktigt. Lika viktigt som Ruts liv. Lika viktigt som Nomis liv. Lika viktigt som Boas liv. Ditt och mitt liv är viktiga. Vardagsdetaljerna är faktiskt viktiga. Det har historisk betydelse. Ruts bok har visat oss att vanliga, enkla människor i sina vardagsbestyr kan ha historisk betydelse. Så handlar Gud. Så handlar Gud. Tänk att du med ditt lilla enkla liv är innesluten i Guds suveräna plan. Ruts bok har lärt oss det. Och om äktenskap, som jag inte vill repetera, men jag hoppas få komma in på någon annan gång. Ruts bok till sist har gett oss en underbar bild på återlösaren Jesus Kristus. Där Boas står som en förebild till Jesus Kristus själv. Han som kom som återlösare och köpte åt sig en brud, en hustru. Vem är hon? Församlingen i tiden. Och där lämnar vi Ruts bok med kunskapen om att ditt och mitt liv faktiskt har betydelse, hur enkelt det än är. Med kunskapen om att Gud har en plan för äktenskapets ingående och hur det ska fungera. Med kunskapen om att Gud i Gamla testamentet har uppenbarat en förebild till återlösaren Jesus Kristus och visat oss hur enkla människor kan få vara med att utgöra den förebilden. Amen.